Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden där vi idag ska prata om ljud. Det är som så här enskilda ljud men också om hela ljudbilder och ljudvärldar. Vilket ju ligger nära till hands när man jobbar med radio som vi gör. Och här i studion är som så ofta jag, Silja och Marit och Lasse. Men sen har vi också med oss en kollega, Jessica Edén, som verkligen jobbar med det här ljudskapande på ett helt annat sätt än vi gör.
Hej, jätteroligt att vara med. Ja, kort alltså så jobbar jag nu som regissör på det som tidigare hette Radioteatern, som vi nu kallar bara Svenska Yle-drama, och formen heter audiodrama, alltså ljuddrama. Och en stor del av vårt arbete går det ut på att inte bara banda skådespelare som gör sina roller, utan också sen ljudsätta efteråt så att det ska ge en så verklig och häftig upplevelse som möjligt för lyssnaren. Så därför, jättekul att vara här.
Jättekul att du är här. Jag måste ju börja med en sån här personlig anekdot, för att jag insåg att när jag började på radion för väldigt länge sedan och skulle göra mitt första, jag vet inte om det var ett inslag eller ett reportage eller något större, men jag visste att jag behövde ett specifikt ljud. Och så hade jag hört att det finns en avdelning på Yle dit man kan ringa och tala med herr Andersson som kan fixa det här. Och så ringde jag till herr Andersson och sa att jag behöver ljudet i en båt. Och så tänkte jag att det går till så här nu, att nu säger han jaha, och så får jag det ljudet levererat och så allt frid och fröjd. Och man kunde på något sätt höra så där ett litet leende hos honom när han sen började fråga att ja, att en hurdan båt? Och är det en gammal båt eller en ny båt? Och är båten stilla eller i rörelse? Och om den är i rörelse, är det en sjö eller ett hav? Och hurdant väder är det? Och jag insåg plötsligt i det ögonblicket att ett ljud är så mycket mer än bara ett ljud. Att det är via det man får hela paketet.
Herr Andersson var ju helt ljuvlig och hans ljudarkiv var ju helt underbart. Han hade sådana gammaldags vindmaskiner och åskmaskiner. Och det slog mig plötsligt att jag tror att hela det, alltså en del av de här gamla sakerna han hade där som han kunde göra ljud med själv, så hade säkert kommit till Yle, vet ni, när Radioteatern startade samma år som Yle startade, alltså 1926. Då kunde man ju inte banda någonting, utan allt gjordes live. Alltså både när någon pratade i radio, men också de här föreställningarna. Radioteatern gjordes live med skådespelare i studion. Ingenting togs på band. Och då måste man ju göra de här ljudeffekterna live också. Så jag tror att alla de här maskinerna var liksom från den tiden. Det är helt ljuvligt. Jag har intervjuat honom en gång och då plockade han fram. Han höll just då på att göra fotsteg för harar som sprang över snön till en animerad julkalender kanske som gick hos oss, en helt ljuvlig serie. Och då gjorde han de här harstegen med, han hade så små plastpåsar där plasten inte hördes, men det fanns potatismjöl inne och det potatismjölet hördes och sen liksom hoppade han med fingrarna så här på.
Det är helt otroligt. Att du kommer på en sån idé ens att du kan lyckas skapa det ljudet på det sättet.
Han var en konstnär.
Verkligen. Ja. Jag måste säga att när du säger det här just att du gjorde en intervju med honom, så jag var inne på Svenska Yles arkiv här och sökte på hans namn Åke Andersson. Åke, och så hittade jag en tv-intervju med honom som är gjord för i början av 2000-talet helt enkelt. Så att om man vill gå in och titta på hur han ser ut och hur han berättar om ljud, så kan man söka på Åke Andersson.
Fantastiskt, det tycker jag alla ska göra, för att han var nog en ljuvlig person och ett ljuvligt arbete han hade.
Jag kan också säga det att på tal om nätet, så hela Yles ljudarkiv, eller åtminstone en stor del av det, det heter Yle Tehoste, så finns alltså tillgängligt på nätet, alltså free sounds. Om man går in och söker på Yle Tehoste eller Yle ljud eller något sånt här där i Tehoste, så hittar man alltså en massa ljud som man fritt får använda i olika sammanhang. Allt från, vad ska vi nu säga, spårvagnar på stan eller buller eller oska eller alla möjliga som man kan laborera där och använda sig av. Och där finns säkert också pruttljud.
Jo, ja, det var just det jag tänkte komma in på här. För 2018 när Yle öppnade sitt ljudarkiv, så blev det ju en smärre, vad ska man säga, nyhetsstorm när det visade sig att det finns otroliga mängder pruttljud från 80-talet som man kunde gå och lyssna på och använda helt fritt. Och det där, och nu när jag försökte få reda på att hur många olika pruttljud är det, det är inte helt tydligt, men Men här ledde de här länkarna till ett, en sån här ljudfil som är 4 timmar och 50 minuter lång med olika pruttar efter varandra, och de är äkta.
Där har lyssnare någonting nu att ägna de kommande 4 timmarna åt att fundera på.
Jajamän.
I vilken rum
Googla
är
bara
de
Yle. Ja, det
är... Ja. Vad är situationen? Vad har den... man ätit?
Och vem är det?
Ja.
Det här... jag skulle våga gissa att det är många olika.
Just det. Jag tänkte via det här kommer vi så smidigt in också på personer. För jag funderar på det här med att ljud öppnar för en hel värld. Men det gör också en röst. Och jag tänkte Marit, du har nu ägnat dig en del åt det här med ljudböcker som ju har vuxit fram som en helt ny stor genre. Mm. Och så tänker man ju kanske sådär slentrialmässigt som jag gjorde när det gällde ljud överlag. Att nu är det nu någon som läser in den här texten och så är det nu där. Men det är ju en enorm skillnad vems röst det är och vilka igenkänningsfaktorer det finns.
Jo, absolut. Och i dagens läge, eftersom det har blivit en så stor industri nästan kan man säga, så är det ju så att många lyssnare följer ju en specifik röst. Alltså man bryr sig inte om vem det som har skrivit verket eller vad det är för en text eller vilken genre, utan man följer den här vissa skådespelaren ofta och söker på hen. Och säkert är det så också i audiodrama, det kan vi återkomma till. Men det som jag tycker också är lite intressant numera, att de senaste åren så har det här ljudboksformatet, i synnerhet i vissa genrer som ska vi säga skräck eller thrillers eller krim, så har man fört in mera sådana här färglagda versioner. Alltså man bygger på med ljudeffekter, dialoger, man har flera skådespelare, man för in musik. Alltså man färgsätter den här ljudboken, och det kallar man på engelska för colorized audio eller enhanced audio. Och när man har intervjuat folk som jobbar med den här typen av ljudsättning så säger de att de försöker styra det mot tv-serieformatet eller filmformatet till skillnad då från audiodrama. Och då undrar jag Jessica, vad är det för skillnad mellan färglagd ljuddrama och liksom ska vi säga ljudboken och regelrätt audiodrama?
En skillnad är ju att vi kanske då har fler skådespelare som gör fler scener, alltså dialog. Vilket du inte har om du har en uppläsare, så har du samma röst. Men det är klart att vi har också berättarröster, så att den där gränsen är nog flytande. Ja. Och jag tänker att i båda fallen, också i film, antar jag, så det som det här Foley-arbete, om vi, alltså ljudeffekter. Ja. Alltså det låter så mycket snofsigare att prata om Foleys än att prata om ljudeffekter. Men de här ljuden som läggs till extra, det som det handlar om är väl liksom att förstärka illusionen, förstärka bilden, förstärka en känsla. Och kanske i vårt fall också göra det liksom begripligt vad som händer för den som lyssnar. Och när det gäller ljudböcker och filmer, just att liksom förstärka.
Mm.
Kanske.
Men då blir man ju nyfiken, Jessica, när ni har ett manus som ni utgår ifrån, som ni har antagit manus, det här ska vi göra till ett audiodrama. I vilken enda börjar man? Hur bygger ni upp det här helheten?
Alltså ganska ofta så har ju manusförfattaren helt kommit med, alltså skriver det här är nu inne i ett rum, det här är ett kök, det här är utomhus på en äng. Och det behöver vi nödvändigtvis inte följa, men att ganska ofta har de tänkt igenom det här när de skriver, och ofta också kommit med förslag på vilken typs ljud, vet ni, sån här som han sätter sig och tar fram en bok. Och då kanske man kör med det, han sätter sig och tar fram en bok. Eller så gör man något helt annat. Men ganska ofta finns där en liksom förslag på. Sen, jag tänker ganska långt i färger. När jag läser ett manus så ser jag liksom den här helheten i färger. Vilket låter kanske lite konstigt. Så jag jobbar liksom sen mot en färgkombination för egentligen alla radioprogram. Det har jag gjort liksom sen första sommarjobbet här, långt innan jag började med radioteater. Men så börjar man med nog liksom bena upp. Det som gäller att fundera ut innan man tar in skådespelarna är just att ska han sitta vid ett bord? Ska hon liksom springa medan hon gör det här? Och vissa sådana här rörelser och var är man måste beslutas före. Men sen är det ju nog ganska mycket efter att skådespelaren har gått hem som man sätter till ganska mycket av de här ljuden. Ändå, vi hade i vår gamla studio som vi jobbade till ännu för 5 år sedan, så fanns det till exempel en dusch så att om en skådespelare skulle duscha en scen så duschade den på riktigt medan drog sina repliker. Vi hade ett kök, vi hade liksom mera utrymme. Nu är det mera liksom en ganska steril studio och vi sätter till ganska mycket efteråt.
Jag tänkte att vi skulle kunna ta och lyssna på lite exempel på hur man bygger upp den här ljudvärlden. Och du har, Jessica, här en scen där det är bara helt rent dialog. Mm. Och sen ska vi höra hur det låter när ljuden läggs på. Men du får gärna etablera varifrån den här scenen hämtas.
Scenen, eller den här ljudbiten, är från en serie som heter Barnmorskan 1759 som lanserades för ett år sedan. Handlar om barnmorskor på 1700-talet i Åbo. Åbo domkyrka hörs ganska ofta i de här scenerna. Den kan vi återkomma till för det är inte dagens Åbo domkyrkas klocka. Och den bit vi ska lyssna på nu är slutet på en scen där en av barnmorskorna är hemma hos en kvinnas barn och liksom vaktar dem och bakar bröd med dem och tar hand om dem medan mamman får ett straff för man misstänker att hon har tagit livet av ett nyfött barn. Men barnen vet inte om var mamman är och barnmorskan berättar det inte heller. Och klockorna kommer ni att höra senare men de räknar in. Men barnen vet inte situationen och barnmorskan vill inte. Men det här är alltså skarven mellan slutet av en scen och början av nästa scen.
Kajsa?
Mm-hmm. Vad är det? Sömmerskan min.
Kommer mamma hem snart?
Det gör hon. Riktigt snart.
Kan vi gå och hämta henne därifrån som hon är?
Nej. Nej, vi väntar alla här tillsammans tills hon kommer hem. Ska vi räkna dem? 1.
Jag kan räkna fast Mats inte kan.
2.
Visst kan jag. 3.
4.
Tillkom med ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen.
5. 6.
Giv oss idag vårt dagliga bröd.
7.
Där var det Ida Kodinga som blev piskad. Jag måste bara hastigt berätta att vi hade, när man fick spöstraff på den tiden så man stod alltså bunden vid en påle. Så vi riggade upp, det finns en ribbstol i vår studio och mot den ställdes en stege som hade använts i en annan scen där folk skulle klättra på en stege. Sen stod hon lutad, hängde liksom över den där stegen och mikrofonen var mellan stegen och ribbstolen och hennes manuspapper var liksom klistrade fast på ribbstolen. Det såg fullkomligt absurt ut och den här piskan som då piskades på en någon ledardyna 3 meter bort från henne. Så den gick sen sönder under den här scenen. Så den måste sen ersättas. Men ska vi gå vidare direkt med nästa bit. Här finns då det som är tillagt i den första scenen är elden som sprakar i spisen. De lagar mat. Här är småsyskonen som finns med i rummet. Här är lite mer brödbaksgrejer. Här är steg tillsatta. Och här är kanske framförallt rumsakustik. Alltså det ena är den här kvinnans hem. Och det andra vi hör är rådhustorget i Åbo. Och sen förstås de här klockorna som kommer att komma till.
Kajsa?
Mm-hmm. Vad är det? Sömmerskan min.
Kommer mamma hem snart?
Det gör hon. Riktigt snart.
Kan vi gå och hämta henne därifrån som hon är?
Nej. Nej, vi väntar alla här tillsammans tills hon kommer hem. Ska vi räkna dem? 1.
Jag kan räkna fast Mats inte kan.
2.
Visst kan jag. 3.
4.
Tillkom med ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden.
6.
Giv oss idag vårt dagliga bröd.
7.
Det är nog otroligt vilken skillnad det gör när det kommer in en ljudvärld runt omkring. Mm. Men hur mycket funderar man på den här med rytmiseringen? För jag tänkte nu, speciellt när man hör dem så här efter varandra, så är det här avsnittet utan ljud, så är det ganska länge, det känns som att det är länge mellan replikerna. Och sen när det kommer en ljudvärd till så är det som om allting skulle ändra.
Ibland är det faktiskt åt andra hållet, tycker jag, att det känns segt sen när man sätter dit dem. Så det är intressant att du tyckte, för nu var det alltså exakt samma prat vi hörde i båda. Ja, man får, tror jag, alltså jag tror att ganska långt i slutändan får man se vad man borde tajta för att det inte ska låta långt. Lite är det så. Domkyrkoklockorna, jag ska bara berätta, för alla vet hur Åbo domkyrka låter, för det hör vi fortfarande varje dag klockan 12. Så alla våra lyssnare vet hur Åbo domkyrkas klockor låter idag. Och det är alltså inte samma som fanns på 1700-talet, för kyrkan brann och klocktornet rasade några år efter den här serien ska utspela sig. Så vi tog faktiskt, eller jag kontaktade Åbo domkyrkas vaktmästare som råkade också ha forskat i och skrivit om den gamla kyrkan och om de här klockorna. Och fick av henne liksom exakt vikt på hur klockorna, hur stora, hur tunga klockorna var år 1759 och hur tunga de är idag. Och sen liksom på basis av den här vikten så tänkte vi ut att kanske de där klockorna då låter så här som de låter här, de som vi valde.
Wow.
Så sånt håller man på att peta med som ingen någonsin kommer att veta om eller tänka på.
Nej, man kanske inte tänker på det, men det är ju så att det blir ganska uppenbart när någonting inte stämmer. Alltså just om det blir ett sånt här brott att ljudet är fel.
Nej, det är ju det, och det är det som är på något sätt så otacksamt för de som jobbar med ljudeffekter eller också med musik, alltså filmmusik, alltså film, eller för oss. Att när det fungerar så stöder det bara vår upplevelse som publik. Vi tycker att det här är en jättehäftig film, det här var en skrämmande scen, det här var en gråtmild kärleksscen. Vi lägger inte märke till allt det där, alla de där ljudeffekterna och den där musiken, utan vi lägger märke till det bara då när det inte funkar. Och det tycker jag är lite synd för de konstnärer som håller på med det här. Ja.
Mm. Men det är ju, du var inne på det här tidigare också, just det där med att hur man förstärker, eller kanske var Marit som sa det här, just hur man förstärker vissa saker, för att jag talar en hel del i år om Heikki Kossi, en sån här finsk foley-artist som har jobbat med jättemånga stora Hollywood-produktioner med att just skapa de här effekterna. Och för något år sedan så var han här och höll en sån här presentation av sitt arbete. Jag vet inte om ni också var och lyssnade på honom då. Mm. Det var otroligt fascinerande, för att först då egentligen, fast jag jobbar som filmkritiker i evigheter, så är det ändå någonting man inte tänker på. Att mycket av de där ljuden är ju kanske sånt som man inte i verkligheten skulle höra, utan det är någonting man förstärker i en scen. Och det var så roligt när han stod där på scenen och beskrev till exempel det här när det är en slagsmålscen eller när du ska dra en kropp över ett golv. Sånt här som, ja men vi ser ju det hända i bild, men sen förstärks det dessutom på ljudspåret helt enkelt. Och när han visar hur med enkla medel, men jätteprecist, man skapar det där ljuden, att hur är det när man slår mot en viss sorts tyg? Vilken sorts tyg avger mera ljud helt enkelt och så här? Så då först börjar jag tänka just att hur alla de här sakerna samverkar utan att man tänker på det.
Mm. Jag tänkte när du talade om Heikki Kossi, så han fick ju stort beröm och uppmärksamhet för ljudarbete i den här filmen Sound of Metal under Oscarsgalan här. Och det är ju lite speciellt, för det här skapar en ljudmiljö som inte ska höras. Alltså det handlar om en trummis som förlorar hörseln. Och hur skildrar man det i ljud? Alltså när han inte hör.
Mm.
Sån här liksom smått knastar. Alltså när han egentligen bara hör det som för sig går inne i hans egen kropp.
Hur gör det? Vad hörs det där?
No, man hör lite sånt knastar och lite hjärtslag förstås. Ja. Sånt här. Och sen sån här smått brus. För han har inte helt tappat hörseln. Ja. Han kan i vissa fall. Och sen får han ett sånt här implantat. Och hur den här ljudmiljön förändras. Och blir lite så där distorterad. Alltså förvrängd. Så metallisk, precis det, Sound of Metal, alltså ja, en väldigt mångtydig titel här. Men det var väldigt speciellt att följa alltså ljudarbete i den där filmen.
Men det är spännande också, jag tycker att det blir så tydligt det här att ljud på något sätt, språk är en sak och röster kan vara kulturellt förknippade med en viss värld och så här, för att vi känner igen skådespelaren, men ljud är universellt. Och just det här att någon Heikki Kossi kan sitta i Kaleby i Kokkola i sin lilla studio och göra ljudeffekter som sen landar i någon sån här Hollywood science fiction spektakel. Att ljud känner vi alla på något sätt igen på samma sätt.
Ja. Sen gör vi nog ibland liksom ljud som inte så att säga är rätt, men alltså ibland för det rätta ljudet tankarna fel. Och man måste välja ett ljud som är det som publiken tror att det ska vara, fast det inte är det. Alltså det händer ibland att det där rätta ljudet för tankarna åt fel håll.
Nu har jag några exempel.
Jag har några exempel. Det enda exempel jag har är liksom elefantbebisar. När de brölar så låter det absolut inte som en elefantbebis. Det låter som liksom en, jag vet inte, trumpetist som är full eller någonting sånt. Att ibland måste man liksom välja ett ljud som inte är rätt, så att säga. För att det rätta ljudet skulle göra att ingen fattar någonting. Mm. Men när du säger det här om tyg, så vi har ju ett underbart klädlager här på Yle. Och vi har ett underbart rekvisitalager. Och där, de är ganska vana med att jag springer dit och säger att jag ska ha en jacka som låter. Så liksom lyssnar jag på de här jackorna. Nej, den här har för mycket ljud. Den här är rätt modell, men den låter fel. Och den här är liksom fel modell, men den låter rätt, den tar vi. Och samma sak, liksom kaffekoppar, hur låter den när man sätter en sked in i den här koppen? Nej, det var fel. Så där springer jag och lyssnar och lyssnar och lyssnar och väljer ut det som vi ska använda i våra produktioner.
Nu det gärna, Jessica, du jobbar liksom att skapa de här ljudmiljöerna. Jag vet att du, Lasse, till exempel är en sån som lyssnar en hel del på ljuddrama.
Ja, jag vet inte hur det börjar sig, men jag kommer ihåg att jag har äldre bröder och på något vis via dem så hade jag liksom såna kassetter med olika såna hörspel eller just såna audiodraman och såna grejer när jag växte upp. Och alltså en av dem så var den här Liftarens guide till galaxen som bandades in eller som kom ut på BBC Radio 4 1978. Så den här boken var i själva verket först ett radiohörspel. Det var, och hör sen. Men det där, och det där audiodrama är alldeles fantastiskt. Eller jag är fortfarande fascinerad över det här, just hur den här ljudvärlden kan fungera så jättebra för att skapa sådana här världar. Eller för vissa genrer som är ganska oväntade, som till exempel science fiction då. Men när man tänker på det, så vad som händer i den där, hela den här boken börjar ju med att den här huvudpersonen Arthur Dent, så han vaknar i sitt hus på morgonen och han är bakfull, och sen kommer det såna här byggubbar som ska bygga en motorväg och som bulldozar hans hus, och sen efter det så kommer det såna här intergalaktiska byggubbar och bulldozar jorden, och sen så, och han flyr ut i världsrymden med sin kompis som visar sig vara en utomjording, och så far de iväg och liftar. Och på något vis det här sättet hur de kunde liksom måla upp de här otroliga liksom visuella, på något vis, de här megabilderna med att hela himlen är full av rymdskepp, och sen så förstörs, går hela jorden under i någon sån där enorm förstörelseakt, och sen vaknar de på ett rymdskepp någonstans ute i världsrymden och börjar, och så får de en fisk i öra som gör att de kan förstå vad de här utomjordingarna säger. Och liksom alla de här grejerna är ju helt vansinniga att tänka sig att man skulle göra visuellt om man inte har en liksom miljonbudget. Men för audio så funkar det hur bra som helst, bara man har den här liksom, på något vis, den här fantasin.
Men det där är ju, alltså det där är så fint med vårt jobb på audiodramaavdelningen, att vi kan liksom placera folk på Mars eller under havsytan eller inne i någons magsäck. Och det kostar precis lika lite eller mycket som om de ska sitta vid ett köksbord och prata. Att på film kostar allt sånt här extra jättemycket att göra. Och hos oss så kan vi liksom göra det hemskt billigt och enkelt. Det är jätteroligt.
Jag funderar, Jessica, alltså jag vet att ni har använt er av till exempel kyckling. Mm. Väldigt mycket i många olika sammanhang för att få ut en massa olika ljud. Kan du berätta lite om det?
Antingen grillad eller rå broiler ger jättefina sådana här organiska ljud. Att knäcker du ett kycklingben eller broske, så vi har en ljuvlig scen med en tandutdragning som är sådär att jag hoppar till varje gång. Det är då ett broskben från en kyckling som knäcks. Och meloner är bra, för till exempel vid halshuggningar så är det alltid meloner som huggs av. Så vi kör ganska mycket med mat ibland, och sen äter vi nog upp den också. Men just i barnmorskorna så gjorde vi, för där är alltså en gynekologisk undersökning, där är två förlossningar. Och då hade vi en råbroiler som jag helt enkelt stod och liksom, stoppade in handen i och gjorde det där liksom. Och det får ju inte vara för mycket heller. Mm. Utan det hörs sådär jättesakta någonstans. Liksom. Det är en baby som vänds inne i livmodern för att den inte annars skulle komma ut. Och det där liksom broiler, lite det där broiler-ljudet som stoppar vi till. Ja, så broilern användes vid förlossning i 3 olika scener i den barnmorskeserien. Sen var jag ju stenhårdare en sån här bröstmjölkningsscen. Man ska se om hon har fött och väntat och fött ett barn, den här kvinnan som döms. Och jag vet, alltså när brösten är stinna av mjölk så hör det där ljudet av mjölk som sprutar eller kommer ut. Det hörs när mjölken kommer ut ur bröstet. Och det här ville jag då få dit. Så jag trodde att vi skulle kunna ta... Jag liksom tog en ballong, fyllde det med vatten. Sen stack jag hål på det med en nål för att tänkte att det skulle spruta snällt ut. Det gjorde det ju inte, det exploderade ju och allt blev blött. Så jag kommer inte ihåg sen hur vi löste det. Jag tror att jag hade en spruta som jag sprutade. Men det där bröstmjölkljudet finns i den här serien. Och sen här, men jag tycker alltså att det här är galet roligt. Det här skedet av arbete är helt ljuvligt. För det är någonting så lekfullt och kravlöst. Och det är liksom ändå mer krävande delen av ens jobb. När man ska vara en stadig regissör som tar hand om alla skådespelare. Och har överblick och liksom både empatisk och fram. Alltså det är ett galet roligt jobb, men det är också krävande. Men sen när vi får sitta och liksom spräcka hål på ballonger, så då är det liksom bara roligt. Till den här serien, vi gjorde faktiskt över 200 liksom ljudeffekter själva, förutom sånt som togs från olika arkiv som både vi har och typ sådana Hollywood-arkiv. Och bland annat så gjorde vi, eller jag gjorde liksom stegen till varenda person som går. Vi hade 7 olika skor, så det lät liksom, alla hade sina egna skor och jag gick på olika sätt på olika underlag. Så att varje scen var sådär att okej, hon ska ta 4 steg när hon kommer in med det här tempo och den här energin. Sen stannar hon på vänster fot, men ska hon sätta ner höger direkt eller ska hon bli stående på vänster höft? När hon blir stående så sätter hon ner foten där och här vänder hon sig om och så går hon med den här energin ut. Jag tycker det här är jätteroligt.
Nej, jag lovar att, eller jag hoppas åtminstone att den som nu lyssnar kanske lyssnar på nästa audiodrama på ett annat sätt när man hör det här, just hur man arbetar fram det. Och kanske just också, var sig blir i sitt eget lyssnande det där, hur mycket man lägger märke till allt det som finns i den här miljön runt omkring. Och vilka ljud man kanske fäster sig vid.
På tal om steg så, det finns ju alltså sådana här också... kommersiell, alltså vi har liksom en enorm ljudbank som vi har tillgång till på åtminstone på audiodramaavdelningen att använda. Och där finns liksom otroligt mycket steg. Där finns också de här liksom slagsmålsljuden och sånt här som sällan låter riktigt bra. Men steg för film är alla gjorda så att folk går på ställe. För när du ser den här människan gå på filmduken så räcker det bra med bara den här illusionen. Alltså, steg på ställe räcker för du vet att den här människan går, du ser det. Hos oss ser man inte det och då hör man genast att folk går på ställe. Och därför måste vi göra nya steg varje gång där folk verkligen promenerar framåt på riktigt.
Jag är glad att du kommer in på just den här kopplingen mellan bild och ljud och vad det gör för ens upplevelse. För jag är lite tillbaka i det där med skådespelarna som du Marit också talade om det här. Att vissa lyssnare kanske följer en viss skådespelare oberoende av vilken ljudbok den har läst in och sådär. Men där funderar jag när det gäller er på audiodrama när ni väljer skådisar för era pjäser. Finns det någon slags karenstid att man inte använder samma skådis många gånger? För jag tänkte just att på film så du köper det genast. Du ser att det är en annan miljö, en annan värld. Så du tänker dig att nåja, skådisen spelar en annan roll. Men rösten är ju alltid densamma.
Vi har inte någon karenstid. Nej. Det som däremot är viktigt är att vi inte har röster som är allt för lika. Så vi är ganska noga med att välja röster som lite skiljer sig. Det är lite kiva också ibland att ta in någon som pratar rikssvenska eller någon som har finska som modersmål. Alltså, om det finns många personer så är det viktigt att man vet vem det är som pratar. Så mera det att de ska låta genuina och vara bra skådespelare, men de får inte ha för lika röster.
Mm.
Ja, på tal om de här rösterna som låter på ett visst sätt så kommer jag att tänka på en annan sån här ljudserie som jag tyckte jättemycket om att lyssna på när jag var mindre, som heter Flywheel, Shyster and Flywheel, och som alltså var ett sånt här, en sån här remake av en av BBC som hade gjort, de hade hittat såna här gamla manuskript för en sån här radioshow av Marxbröderna, den här slapstick-komikerna från 30-talet. Och då hade de där ursprungliga ljudfilerna hade ju förstås bandats över, eller ljudbanden hade bandats över, men de gjorde så att de tog och hittade sådana skådespelare som kunde imitera Groucho och Chico Marx alldeles utmärkt väl. Och så byggde de upp en sån här live-studio, var de kunde ha liksom en live-publik som satt i en sån här läktare. Precis det som man gjorde liksom på 30-talet, så hade de där skådespelarna som stod vid sådana mikrofoner på en scen och läste upp hela det här manuset och gjorde alla de här effekterna liksom live där framför den där publiken och bandade in alltsammans. Så att när de behövde ha en dörr som någon smällde i, så fanns det liksom en sån här dörrkarm där bredvid den där skådespelaren där på scenen, och så smällde den i den där dörren, eller någon sån här tuta, så tutade de i den. Och den där liksom, på något vis den där komiska effekten är helt fantastisk, för att man får en sån här perfekt liksom känsla av en sån här, liksom just en sån här dum slapstick komedi med bara en sån där, ett alldeles så där oavbrutet flöde av sån här korkade skämt på varandra. Man blir alldeles så där som lyssnare, så blir man bara nöts ner hela ens motstånd, och till slut så sitter man bara där och skrattar åt det här. Och det var, ja. Det här tycker jag skulle vara ljuvligt att vara med om någon, att få sitta i en sån här live-publik och titta på när skådespelare gör ett sånt här live-audiodrama. Kan inte ni fixa ett sånt någon?
Absolut, Lasse, jag sätter upp det på listan. Det låter helt galet roligt. Yes, det gör vi nästa gång. Bra, hej, tack för tipsen. Ja.
Det är bra det här med skådespelare som härmar någon annan skådespelare. Det funderar jag igen på, det här med ljudböckerna och det här när man ibland, det finns vissa författare som har en så känslig röst. Jag menar, om Tove Jansson läser sin egen text så vet man att det är Tove Jansson. Men det kanske inte så bara att ta författaren att läsa sina egna verk, för det kanske inte alls funkar så som man har tänkt sig.
Nej, alltså en del författare är ju suveräna på att tolka sina egna texter, men ofta är det ju skådespelare som gör den här tolkningen och inläsningen. Och det som jag kommer att tänka på här, till exempel en genre som lyrik, är ju extra svår. Och då kommer jag att tänka på en sån här CD-box som kom ut för, ja, det är ju drygt 10 år sedan, där skådespelaren Stina Ekblad och Jan Dolata hade producerat en box med 10 CD-skivor som innehöll närmare 300 svenska och finlandssvenska diktare. De var inlästa av 150 olika skådespelare. Och bland annat då Lena Endre och Mikael Persbrandt och Bibi Andersson och Erland Josefsson. Och när Mikael Persbrandt läste Gustav Fröding, alltså det var någonting som fick en, alltså gåshud verkligen. Så, och då fick man en helt annan upplevelse av Gustav Fröding. Då var han inte så där mossig mera, utan det var Mikael Persbrandt.
Underbart.
Jag kan berätta om en annan sån här ljudboksupplevelse som jag hade när jag var liten, så det var när vi hade en kassetter av Det susar i säven där hemma som var läst av Ernst Hugo Järegård. Och det var alltså klockrent.
Här har vi nu fått en mängd konkreta exempel på fascinerande ljudverk som man kan försöka hitta på olika sätt och gå in och lyssna på. Men jag måste ändå avslutningsvis fråga dig, Jessica, när du jobbar med ljud hela tiden. Förstås, det ska vi ju inte glömma att säga, i nära samarbete med teknikerna som vi har med er.
Framförallt Nico Ingman, vars namn inte har nämnts nu, som alltså är den som är vår ljuddesigner oftast, och vi planerar det här tillsammans. Så det är han som bandar när jag spräcker ballonger och så, ja, det är inte jag själv som står och trycker på räck, utan det är han som kollar nivåerna. Ja.
Men
jag har en egen Åke Andersson som jag kan beställa ljud av när som helst, och det är en lyx.
När du beställer ljud och när du funderar på ljud och går omkring och lyssnar på ljud i din omgivning, finns det något ljud du nu har där i bakhuvudet som du har hört någon gång och som du aldrig har kommit åt att använda i någon pjäs, och nu väntar du bara på att det ska komma rätt text?
Ja, jag har innan jag började jobba på Radioteatern för 8 år sedan, så det finns ett sånt här djur som ser ut som en sån här stor ljusre nos och helt ljuvligt, och som älskar, alltså han är liksom en YouTube-personlighet, Porcupine. Han har ett namn och han låter liksom, vi måste skriva fram honom någonstans. Han låter alltså helt galet ljuvlig, och han låter som ingenting. Man tror inte att det är ett djur, man tror inte att det är människa, man tror inte att det är Något, man vet inte vad det är. Han har ett helt underbart ljud. Och innan jag börjar så skickar jag en länk till Nico Ingan, vår ljudtekniker, och sa att det här måste vi få in någonstans i någonting. Men det har vi ännu inte fått. Så det djuret väntar ännu på att få göra sin debut inom audiodrama.
I väntan på det så tackar vi, jag, Silja, Marit, Lasse, Jessica Edén och vår tekniker Jyrki Häyrynen för sällskapet idag. Och så är vi tillbaka igen nästa vecka.